Rockpodden presenteras av Sweden Rock och Pistoned.
Nej, det här med livebiten, det är för stor process och det är för mäckigt. Och jag tycker inte livemusik låter bra, jag tycker ljudbilden är dålig. Liksom. Jag vill ju ha det här studioljudet, där, liksom, ljudnörderiet när man sitter och skruvar på en equalizer i 5 timmar liksom, och, för att få till gitarrljudet. Sen är det bara livebiten, alltså, jag har ju knappt varit på några livekonserter själv. Liksom. Alltså, jag har varit på In Flames en gång i Ljungby och det var jävligt fett.
Ja, den där lite annorlunda åsikten kring livemusik kommer såklart ifrån dagens gäst Nomu. Han är annorlunda på väldigt många sätt, men mer om det lite senare. För innan vi går in närmare på Nomu så ska jag säga, angående livemusik och angående In Flames så kommer ett otroligt roligt budskap eller meddelande eller vad jag ska säga längre in i avsnittet. Så då har du minst 2 anledningar att fortsätta lyssna. Så ja, Nomu var för mig ett ospelat kort, men jag inser att jag har missat något, för det är väldigt, väldigt många som lyssnar på honom. Han gör saker på sitt eget sätt och även i många fall på ett lite annorlunda sätt. Men hans musik når ju ut till en otroligt bred publik. Han har sålt guldskivor och platinaskivor och hans låtar streamas 10 miljontals gånger. Otroligt intressant för mig att få en insikt i hans liv och hans karriär. Och otroligt roligt att snacka med någon som tänker lite annorlunda och inte har riktigt samma approach till saker och ting som många andra jag träffar. Så vi kör igång direkt. Du lyssnar på Rockpodden. Nomu är veckans gäst. Jag heter Henke Brandryd och jag önskar dig en god lyssning. Då säger jag Nomu, varmt välkommen till Rockpodden.
Tack så mycket.
Hur är läget?
Det är bra. Lite förkyld är dock.
Okay.
Men hela familjen är förkyld här, så att jag väntar bara på att bli frisk så man kan börja jobba igen. Nu sitter man bara och spelar spel hela dagarna. Jävla tråkigt.
Men när du säger jobba, vad innebär det?
Det är att göra nya låtar. Sitta och sjunga och prodda och mixa och mastra och spela in videos och marknadsföra och allt möjligt skit.
Ja, jag tror inte jag är ensam om i rockpodden kretsar att ha jävligt dålig koll på dig.
Jag tror att många har koll på min musik, men inte just på mig som person, tror jag.
Nej.
Jag har ju valt att vara väldigt anonym.
Otroligt anonym.
Ja, verkligen. Men det är, så jag är ganska anonym. Jag har ju valt bort det här livebiten och bara sitta och göra musik. Det är verkligen det jag gillar. Det är det jag älskar att göra, sitta i studion och bara göra musik jag själv gillar.
Du har aldrig spelat live?
Aldrig.
Aldrig? Och har aldrig haft ett band heller?
Jo, det har jag haft när jag var ung.
Ja, men inte i Nomu?
Jo, jag har haft det också. Vi tänkte köra live och sånt. Men jag kände till slut att det är ingenting jag brinner för. Jag har liksom svårt att gå all in. Och det brinner man inte för, så är det svårt att göra det bra också. Då har man inte energin riktigt för det.
Nej.
Men det känns lite som att man är den enda musiken i hela världen som inte vill stå på en scen liksom. De flesta musikerna vill ju ut liksom. Men det, nej, jag har nog bara väl sitta hemma och göra musik, bli bättre på det hela tiden.
Ja, men ska vi ta det lite från början ändå?
Ja, visst.
Jag tycker det är otroligt intressant att man som en mans projekt som aldrig spelar live når så fruktansvärt brett och stort som du ändå gör.
Ja.
Och har gjort. För den plattan du släppte 2008, Song or Suicide.
Yes.
Liksom, vilken jävla hit.
Ja, det är helt sjukt egentligen. Men man, om man lyssnar på det idag, alltså, hur det låter och det är liksom, ja, det är en helt, alltså det var ju där, jag gjorde några låtar som slog igenom ganska bra. Jag vet inte riktigt vad det var som gjorde just det, men jag gör ju inte riktigt sån, jo, det kanske jag gör inte riktigt sån musik idag, men det är helt otroligt att det slog liksom, för den studion och den tekniken som fanns på den tiden var ju extremt begränsad när det kom, alltså med, trummorna är ju liksom datatrummor liksom. Jag hade ju inget trumset eller den tekniken att spela in trummor heller på den tiden.
Nej, och låter ju ganska crappy om man får ärlig.
Ja, ja. Det låter ju fruktansvärt.
Det är ganska konstigt producerat också. Så svinhög plonk bas.
Ja, ja.
Knappt några gitarrer.
Det är helt sjukt att han slog, för det låter ju skräp verkligen. Men det är oftast när jag pratar med folk, det är ju det de gillar. De gillar ju att det låter opolerat och rough liksom, att sången är ansträngd, alltså ljudet är trashigt som fan. Det är helt ologiskt att en sån låt skulle slå liksom.
Men sen, är det kokain du menar då?
Ja, då tänker jag
på det. Det är ju en jävla, det är ju en hit, den fastnar ju på hjärnan.
Ja, men alltså med tanke på hur det låter så är det ändå.
Och när jag sjunger den i skallen, då hör ju inte jag den dåliga produktionen liksom när jag går ut och
skottar. Nej, det är väl kanske skottar. Det är det jag kommer att jag vet, ja. Ja, det är otroligt faktiskt. White snow, I know you're on a place where I just can't go. But I hope you, and you remember, your snow doesn't warm you in December. You are in pain.
Men hur lyckades du från att sitta hemma vid skrivbordet och kita ihop den där låten till att liksom få ut den? Det är liksom över 70 miljoner streams på den.
Ja, alltså jag vet inte. Jag har, samtidigt som jag inte kör live, så har jag otroligt mycket tid till att göra annat med musiken. Jag har ju tid att vara engagerad med fansen eller lyssnarna så att säga i olika forum. Jag har varit engagerad, jag promotar min musik. Jag fokuserar väldigt mycket på min musik och få ut den liksom. Det, så det är ju det enda jag jobbar med, så det blir att man har väldigt mycket tid för det och kan lägga mycket fokus på det. Sen vad det var som gjorde att den fick sån jävla snurr, jag har inte gjort något speciellt på det sättet. Jag har egentligen bara varit engagerad.
Men någonting, den har ju ändå lämnat din hårddisk, så att säga. Vad gjorde du med den när den var färdig?
Oj, nu var det länge sedan. Jag var ju med på en hemsida som hette den All Ears eller någonting, musikhemsida. Och sen så har jag egentligen bara lagt ut den på YouTube. Och sen så, jag tror den fanns före Spotify. Och sen så hände det någonting, Spotify tog kontakt med mig och ville att jag skulle lägga ut min musik på Spotify. Och då kom ju den låten med där. Men sen, vad som gjorde exakt att Dan fick snurr, jag har faktiskt ingen aning. Jag gjorde ingenting
du promotade det inte?
Inte så, på något speciellt sätt som jag inte har gjort för alla andra musik jag har gjort. Så Dan har ju bara levt sitt eget liv.
Ja, det är ju fascinerande. Mm. Bra jobbat. Men vänta, en till följdfråga. Spotify tog kontakt med dig?
Ja.
Det har jag aldrig hört talas om förut heller.
Jo, de tog kontakt med mig för att de hade fått många förfrågningar på just Nomi, att Nomi skulle upp på Spotify. Och ett ganska tidigt skede med. Så då började jag lägga upp låtarna där då. Och det var ju kul. Men de gillade ju mig också, Spotify. Jag tror, där kan vi ha en liten avgörande faktor. För de har ju gillat Nomi liksom, att jag... Så pass independent som jag är. För jag har ju verkligen ingenting bakom mig. Det är ju bara jag bakom en dator liksom. Så de har ju promotat lite på Spotify. Gett gratis, för det har ju gynnat dem. Liksom. De har kunnat visa på att man kan vara independent och leva på sin musik genom Spotify. Så de har väl promotat lite så. Så det har nog varit en liten bidragande faktor så. Men sen har man ju, men just... Jag vet inte när den slog riktigt. Det var det som var så svårt. Liksom, jag har varit utanför den snurran helt och hållet. Jag har bara hört talas om att folk har pratat om låten, att de har hört den överallt. Men jag har aldrig liksom eller hört den på andra ställen än i min egen studio egentligen. Jag har aldrig hört den ute någon gång, Cocaine. Jag har aldrig hört någon annan spelare så liksom. Så att jag har varit liksom bortkopplad från hela karusellen. Så jag vet faktiskt inte vad som gjorde att det slog igenom från första början. Spotify kan ha haft ett litet finger med i spelet om de har marknadsfört så, men annars vet jag inte.
Men hur snabbt gick det från början liksom, för att komma upp till 1 miljon streams som du säger?
Nej, men det är alltså, all min musik, det har aldrig varit någon sån här rakethit någon gång. Cocaine blev inte en hit över en natt heller. Den växte sig starkt tror jag. Tills det liksom fick snurr rejält. Men alltså, det gick inte från en dag till den andra liksom.
Nej.
Så det har ju varit bearbetat sig fram liksom. Och sen, jag vet faktiskt inte. Jag är som sagt, jag är utanför hela karusellen.
Men vad kände du när du märkte att miljonerna började trilla in liksom i statistiken?
Alltså det är klart att man blir ju helt överlycklig. Jag tror jag först fattade när jag fick ett mejl från Grammyskalan om att jag hade blivit nominerad. Det var då man fattade liksom storheten i det, att man hade blivit hörd och sedd så att säga. Men Sen så just att jag tror glädjen då man följde på Spotify när man satt på sitt vanliga jobb på ett kontorsjobb liksom, och så såg man, så följde man varje dag topplistorna, så märkte man liksom att fan, han klättrar ju på världstopplistan liksom. Hela jävla tiden. Jag vet inte om jag var uppe på tredje plats eller någonstans topp 10 på världstopplistan eller något sånt där. Och det var ju, då fattade jag liksom att han hade ju bara fått snurr liksom. Och levde sitt liv.
Då gick det ju nästan upp det.
Ja, det tog ett tag. Jag jobbade där ändå i 4 år innan jag vågade säga upp mig. Men till slut så gick det inte liksom. Jag jobbade på dagarna och jobbade med musiken på nätterna liksom. Jag var ju helt förstörd till slut. Så att, nej, men det var en häftig period i livet. Men den perioden, cocaine lever sitt liv än idag liksom. Den streamar ju svinbra fortfarande liksom. Och musiken, all annan musik rullar på svinbra också liksom. Så man lever liksom hela tiden i en lycko eufori hela tiden, att det går bra liksom. Jag kan släppa det jag gör. De som lyssnar på min musik gillar det jag släpper hela tiden, så det är alltid kul liksom att göra musik. Det känns alltid motiverat.
Ja, fan vad kul. Men vilka är det som lyssnar på din musik? Hur bra koll har du på det?
Jag har ganska bra koll på det, tror jag. Oftast är det alltså det är allt mellan 18 och 35 tror jag. Åldersgruppen. Sen har man ju barn, sen orkar inte folk lyssna på musik mer. Men alltså, folk som gillar rock, folk som gillar ganska tung rock, känslosam rock. Jag tror inte metal killar lyssnar på min musik speciellt mycket. Det är nog mycket folk som kommer från punkrock-genren liksom. My Chemical Romance, Green Day, lite mer melodiöst rock som folk lyssnar på, tror jag. De brukar tendera att gilla min musik också.
Men nya grejerna är ju mer metal, skulle jag säga.
Ja, det är lite metalinslag skulle jag vilja påstå. Men man hittar alltid punkrocken i det när det kommer till refrängen och sånt. Visst, ibland så tuffar man ju till sig lite och försöker sig på det liksom. Men alltså, det är ändå punkrocken jag hör hemma liksom. Jag tycker inte själv jag hanterar metalgenren riktigt bra. Alltså, jag är inte tillräckligt duktig gitarrist för att hantera den genren rättvist, tror jag. Ibland klämmer man ut sig några låtar som är lite metal, men det är ganska billiga och lätta gitarriff hela tiden liksom. Men jag gillar också i och för sig ganska enkel musik, men det är alltid lite så här punkrock i det liksom, när det kommer till verser och refränger och trummorna speciellt liksom. Det är inga metaltrummor jag brukar lägga in med dubbelstamp och massa skit liksom. Det är oftast ganska straightforward så. Men sen så är det så här, man är ju helt fri, så att man byter ju, om jag lyssnar på allt jag har gjort, så jag hoppar från genre till genre hela tiden. Jag kan gå från ballad till punkrock till svinhårt till allt möjligt. Jag har gjort covers på 60-talslåtar också liksom, så att
det är... Ja. Men vem har du, någon du liksom bollar idéer med, eller någon som filtrerar dina grejer?
Ja, jag skickar ju alltid min musik till massa kompisar. De är ju trötta på mig som fan. Jag har ju folk som lyssnar på musiken, men i slutändan så litar man ju på sitt eget omdöme, så att säga. Gillar jag låten så släpper jag den liksom. Men jag har ju min polare Simon Göransson som brukar vara med i mina videos. Han får ju höra låten 30 gånger innan den är släppt i olika processstadier liksom. När man har börjat med en enkel melodi, när det låter skit liksom. Alltså alla steg på vägen, så får han en ny fil liksom att lyssna på. Stackarn.
Men hur ser liksom inspelningsprocessen ut?
Ja, den kan variera faktiskt. Innan, väldigt ineffektivt, så jobbar jag så här, att jag började med introt, fortsätter, alltså så som låten går, så jobbar jag med låten. Alltså så tar jag fram låten. Alltså man börjar liksom i början och sen avslutar man i slutet liksom. Vilket är helt idiotiskt då liksom, när man väl kommer fram till refrängen så har man byggt upp versen och hela låten så jävla starkt. Sen är det helt omöjligt att sätta en bra refräng på låten.
Ja, då hade du ingen refräng liksom.
Nej, man tar det liksom som det kommer hela låten. Och sen så får refrängen bli som den blir liksom. Men det slutar ju alltid med att man lägger ner låten, för att man kan inte toppa det med versen och allt. Man har byggt upp låten för starkt till exempel. Så nu har jag börjat egentligen, jag gör klart en refräng först, så att jag har nailat refrängen. Och sen bygger man ut låten utifrån refrängen, så att man får rätt kontraster utifrån refrängen då. Vilket gör processen väldigt mycket enklare. För har du satt en refräng, bara det här låter bra, då är låten klar egentligen. För då vill du inte skrota låten, då är det bara att bygga ut låten på sidorna liksom. Vilket gör att man inte skrotar projekten lika. Man skrotar projektet tidigare i stadiet än vad man gjorde innan. Man behöver inte sitta flera dagar och bygga på en låt tills man känner att det här blir inte bra, så lägger man ner det. Nu kanske man sitter några timmar och känner att det här var inte bra, så börjar vi om. om man hela tiden börjar från refrängen. Det blir lättare så, har jag insett.
Ja, jag fattar. Ja, men när du väl har skrivit låten, hur spelar du in liksom? Sitter du framför datorn och skriver eller sitter du med en nackigura i soffan? Eller?
Nej, jag sitter i studion framför datorn med och spelar in rakt in bara. Och texten skriver jag allt eftersom jag sjunger. Allting sker löpande bara. Så allt får falla liksom som det faller.
Men använder du av live-trummen nu för tiden?
Nej, jag har gjort väldigt mycket. Jag har haft en kille som spelar in trummor åt mig. Liksom. Jag orkar inte riktigt dra upp den akustiken som behövs och alla jävla mickar som behövs för att micka upp ett trumset. Så att jag har en kille som spelar exakt så som jag har programmerat trummen. Så spelar han in det så att det låter, så att det blir riktiga trummor. Men i slutändan så byter man ut alla ljuden i trummen i alla fall mot samplingar liksom. Men man får ändå någon som spelar in trummorna på riktigt.
Okej, men du skickar det till någon som spelar in det alltså?
Ja, men nu har det blivit så att jag mixar och masterar allt själv, så att nu har jag ingen som hjälper mig med det. Så nu har jag hela processen i eget knä så att säga. Så att nu är det datatrummor faktiskt. Men nu låter det också så bra så att man hör inte att det är datatrummor längre. För det har utvecklats så mycket med alla plugins och allt sånt där. Så att datatrummor är ju riktiga trummor som de har spelat in. Som man bara arbetar med.
Och sen spelar du gitarr och bas och sjunger allt?
Ja. Basen gör jag inte heller. Det kan man likväl göra på datorn. Det låter nästan likadant också. Så den gör jag i datorn också. Men gitarr och sång fixar. Och resten så gör man i datorn. Så alltså, många tror nog faktiskt idag att man gör som förr i tiden. Att man sitter och spelar in riktiga trummor. Det gör man ju kanske väldigt ofta. Men alltså, många gånger så i metallåtar speciellt. Basen har man bytt ut mot en syntbas. Liksom, bara för att fylla upp och få ett bättre sug i hela ljudbilden liksom. Och trummorna är ju liksom, det är ju inte råa trummor man har idag i metalmusik till exempel. Det är ju samplingar pålagt och det är editerat så in i helvete liksom. Det är inte mycket som är helt organiskt idag.
Nej.
Kan jag säga. Mycket efterarbete.
Men samtidigt, det är väldigt många jag intervjuar som eftersöker det där organiska och det ska vara lite, ja men det ska vara på riktigt så att säga,
ja, vad det innebär. Såklart, det beror ju också väldigt mycket på genre till exempel. Ser man på In Flames till exempel, de tror jag kör väldigt mycket organiskt ljud, det hör man lite på deras musik liksom. Och samma sak, Arch Enemy kanske. Men Master kör också väldigt mycket så här organiskt, det ska låta verkligen rock'n'roll från studion liksom. Men alltså I Prevail och sådana här metalband som låter så jävla svinproducerat och det är så män med vita rockar genom alla stegen liksom. Alltså det är ju så efterarbetat och producerat så det är inte klokt liksom. Jag gillar det. Jag gillar det när det är liksom justerat ut i slutändan liksom. Alltså, i hela vägen att man har bytt ut basen, det är syntbas och det är triggade trummor och det låter så jävla fett och det är perfekt. Jag gillar ju den här perfekta ljudbilden jämfört med den här stövelrocken liksom.
Ja, underbart. Skitskönt att prata med någon som har lite annan inställning än många andra. Ja. Men du, vi måste ta lite bakgrund. Var kommer du från musikaliskt?
Jag har ingen musikalisk bakgrund. Jag är född i Ulricehamn så att säga, nära Borås. Och alltså musikaliskt har jag faktiskt ingen bakgrund. Jag fick en dator när jag var 15 och sen började man göra teknomusik i de dåliga musikprogram som fanns på den tiden. Och sen har jag bara suttit vid datorn sedan jag var 15 år och bara utvecklat. Och försökt få till en sångröst som på något sätt ska kunna fungera att arbeta med. Liksom. Men jag har ju ingen musikalisk bakgrund och ingen sån här medfödd talang på något sätt. Så man har ju bara fått jobba själv och slita och bygga upp allting på något sätt.
Men hade du stort musikintresse då när du var 15?
Ja, väldigt mycket. Jag satt och lyssnade på punkrock och hela tiden och Dia Salma och såna här grejer och musik var ju någonting jag verkligen njöt av. Jag älskade verkligen musik. Och så många vänner höll på med musik, många duktiga band som höll på. Man lärde sig, alltså man har alltid haft folk som gillar musik och har spelat musik, olika instrument och sånt runt omkring sig, så man har ändå, det har alltid varit runt en hela tiden. Sen har det bara fått växa fram år efter år liksom. Men det har varit en väldigt lång kurva också. Alltså, det är inte så att... Jag själv sa det till min fru häromdagen. Alltså, där jag är idag, musiken är 43. Där skulle jag kanske ha varit när jag var 25. Tycker jag själv i alla fall. Min inlärningsprocess har ju varit extremt lång och segdragen. Men det är ju också... Om jag ska ha fötterna på jorden och handen på hjärtat. Liksom, jag har ingen medfödd talang på det sättet. Så jag har ju liksom fått arbeta upp alltihop. Och det har ju tagit sin tid. så att säga.
Mm. Ja, fascinerande. Men du sa det i början att du ändå hade provat att lira i band när du var ung.
Ja, då. Alltså vi var tre killar liksom som bara... när vi var riktigt unga som bara liksom spelade in och hade det kul liksom, som en hobby. Men på den tiden fanns ju ingen teknik heller liksom, så att man spelade ju bara in på ett band liksom. Då spelade man in liksom i riktiga studios på ett klassiskt sätt. Då fanns ju inte datorerna på det sättet. Så, men vi har haft band och sånt. Men det är ingenting som är... Det är ju mycket roligare att hålla i alla delar helt själv. Jag tycker man skapar bättre på det sättet. Jag gör det i alla fall.
Underbart att höra, tycker jag. Uppfriskande.
Mm.
Men du, det här med live-biten, hur mycket frågor får du?
Hela tiden. Inbjudningar från alla festivaler. Men det, jag tror det liksom, nu på senaste tiden, nu har det liksom, det är sällan jag får det. Det är fans som ibland som bara, ja, men jag kom till Finland, kom till Tyskland och spela.
Mm.
Men det här från festivaler och folks, de har ju slutat fråga liksom. Det, folk vet att Naomi kör inte live. Låt han vara, tror jag. Han får sitta och tjura i sin studio.
Men det är ingen som ens försöker längre då?
Nej, men jag tror inte. Nej, det, nej. Inte de här stora festivalerna, de har slutat. De har lagt av.
Men hur feta erbjudanden fick du som...
Nej, alltså vi kom aldrig så långt. Vad menar du med feta? Med pengar eller scener eller...
Ja, pengar, scener, festivaler.
Det behöver inte gå. Jag har fått från några stora så här festivaler och blivit erbjuden stora scener och sådana grejer och liksom mindre scener. Och... Men pengar har vi aldrig pratat om liksom.
Nej, men det kittlar ingenting. Nej, liksom, tanken på
inte
att
alls. Nej. Ingenting. Det är inte jag liksom. Det är... Jag tror inte jag har den... Jag märker ju på många musiker liksom, de njuter liksom utav den uppmärksamheten och stå på scen liksom och bara höra folk skrik liksom. Jag har inte riktigt den. Jag behöver inte den feedbacken, tror jag inte.
Nej.
Tråkigt kanske, men så är det.
Ja, fast du kanske får feedbacken på andra sätt då?
Ja, men alltså jag får feedbacken när jag hör att jag gör en bra låt liksom. Jag blir stolt över mig själv liksom och känner att fan vad bra det här låter liksom.
Jo, men jag tänker att du också är aktiv på nätet och ser vad folk skriver och tycker, och folk hör väl av sig till dig, antar jag.
Ja, jo så är det. Så är det absolut. Folk skickar ju hela tiden och tackar för musiken och så här. Visst, man får ju mycket, folk hör ju av sig så att säga. Men jag tycker nog det är roligast när folk kommer fram på stan till exempel och känner igen eller tar en bild liksom. Men när man får det här personliga mötet med den enstaka individen, det är kul. För då, alltså jag gillar att bli personlig med folk liksom. Då kan jag gärna stå och prata liksom vad de gillar, vilken låt som de gillar eller när de börjar lyssna liksom. Den bekräftelsen gillar jag väldigt mycket.
Och så har du liksom aldrig varit blyg med att visa ditt ansikte och sådär?
Nej, det har aldrig. Jag finns ju på YouTube liksom, så det är... Så jag är gärna personlig liksom med mina lyssnare liksom och träffar dem och så, men ute på stan liksom. Men det här med live-biten, det är för stor process och det är för mäckigt. Och jag tycker inte live-musik låter bra, jag tycker ljudbilden är dålig liksom. Jag vill ju ha det här studioljudet där liksom, ljudnörderiet när man sitter och skruvar på en equalizer i 5 timmar liksom, och för att få till gitarrljudet. Sen är det bara live-biten, alltså jag har ju knappt varit på några live-konserter själv liksom. Alltså jag har varit på In Flames en gång i Ljungby och det var jävligt fett. Det var jävligt fett.
Förlåt att jag skrattar, men det är ju en nästan unik inställning.
Ja, liksom. Jag vet det. Alla bara, live musik är det bästa. Jag fan tycker live musik är fan det sämsta. jag tycker fan det är ingenting som lockar mig överhuvudtaget. Men In Flames live, det var fan fett. Det var riktigt coolt.
Ja. I Ljungby, det låter som du var ett tag sedan.
Ja, det var så jävla liten scen. Men jag kommer ihåg liksom att det var ju då... Rerouter Remain och de här Trigger och alla de här, fan vilka jävla hits de sprutade ut liksom. Och då satt man liksom, eller då, jag kommer ihåg att de hade ju ett väldigt speciellt sound på de plattorna liksom, och de nailade fan det soundet live också. Det var det som jag njöt av liksom, att fan symbol, det var ju exakta symbolslagen liksom, och det var exakt samma symboler som på inspelningen liksom.
Men om du gick på lite fler gigs, tror jag skulle upptäcka att det ändå finns fler band som är jävligt bra live
alltså. Ja, säkert, jag har hört ja, det gör det säkert, men jag orkar inte ta mig ut helt enkelt.
Nej. Ja, men nu var det tid att bryta av här för ett viktigt meddelande till hårdrocksallmänheten, som förhoppningsvis då har en mer positiv inställning till livemusik och älskar det lika mycket som jag och många med mig gör. Som många av er vet så spelar In Flames i Dalhalla utanför Rättvik den 25 och 26 augusti i sommar. De behöver lite fler band för att det här ska bli 2 toppenkvällar. Och i samarbete med Rockpodden så kommer In Flames och jag då att välja ut 2 band, ett band varje dag alltså, som ska få öppna de här fantastiska kvällarna. Vi söker nyare band som är i starten av sin karriär. Såklart ska ni också vara svinbra och ni får maxa släppt en platta på ett officiellt skivbolag. Låter det här som en kul grej, så mejla henke@rockpodden.se och så märker du mejlet Dalhalla brinner. Skicka med en kort presentation och lite bra länkar om ert band. Så kanske blir ni som får öppna för In Flames i slutet av augusti. Och skicka in er anmälan innan sista april, så lovar vi att meddela vilka de utvalda banden är den 25 maj. Det låter väl jävligt kul. Det ska bli oerhört intressant att läsa alla mejl och lyssna på alla band. Ha det gott, nu fortsätter vi med Noomi. Men vad lyssnar du på nu för tiden?
Barnmusik, väldigt mycket. Mm. Tios och grannen Mons. Man har inte så mycket val längre när man sitter med barn i bilen. Du vet, det är de som bestämmer.
Men har du själv referenslyssnar på grejer när du sitter i studion?
Absolut, det gör jag verkligen. Alltså, något band jag har fått dille på verkligen, som jag sliter mitt hår över, det är ju I Prevail. De känner du till kanske.
Mm.
De är hyfsat stora. Det är ett metalband ju, och de, jag tycker deras produktioner och deras låtar, de är så jävla bra, så att ofta, alltså, lite så här, man ska passa sig för att lyssna och referera för mycket på andra musiker liksom, för ofta så blåser man sig själv och stör sig på att man inte kanske kan göra exakt likadan musik själv istället för att köra sitt eget race.
Mm.
Men alltså, I Prevail har jag lyssnat väldigt mycket på, och just hur de mixar och masterar sina låtar och hur de producerar sina låtar, jag tycker det är liksom bland det bästa jag någonsin hört. Jag tycker det låter helt sinnessjukt bra. Men det är liksom, så fort jag försöker liksom göra något liknande så låser ju sig hela processen. Så att jag vet, alltså jag lyssnar på musik för att njuta av det, kan jag göra. Men så fort jag börjar liksom använda annans musik som referens, då brukar det låsa sig. Och så klankar man ner på sig själv för att man inte kan sjunga exakt som den här personen. Liksom. Eller,
mm.
Alltså jag gjorde en cover på Cornelia Jacobs, Hold Me Closer.
Mm.
Och när jag började så, jag, då blev jag förbannad på mig själv för att jag inte kan sjunga lika tekniskt som henne exempelvis. Och så låser det sig för att jag försöker sjunga på ett sätt som jag inte kan. Eller använda teknik som jag inte hanterar liksom. Istället för bara att köra på med mitt egna liksom. Då brukar det släppa. Så att jag försöker liksom att inte jämföra mig själv för mycket med andra liksom.
Nej, det kanske man inte behöver göra. Men sen du snackade om det här med att hitta ett sug i basen. Liksom.
Ja.
Sånt kan man ju sno eller bli inspirerad
absolut.
Av.
Absolut. Ja, alltså, jag har lyssnat mycket på Bring Me The Horizon också. Liksom. Det är också pionjärer inom mixning och mastering. Liksom. Det är helt sinnessjukt. Men nu när jag sitter och mixar och masterar själv. Liksom, visst, man lyssnar ju jättemycket. Man lyssnar, då börjar man lyssna på musik på ett helt annat sätt. Egentligen. På ett lite tråkigare sätt tror jag. Då lyssnar man liksom på exakt hur virveltrumman låter liksom, hur bra botten han har liksom, eller hur bra det är liksom, det blir nörderier istället.
Mm.
Men visst, men jag lyssnar inte på musik som förr liksom.
Men vad säger, det finns ju bara i Sverige och i världen finns det ju sjukt många som är extremt duktiga på att mixa mastera.
Ja. Det finns jävligt många
varför,
som är helt,
varför vill du göra det själv så att säga?
Det finns väldigt många som är helt värdelösa också kan jag säga, som som tycker att de kan men inte kan ett skit. Mm. Många sådana plågsamma processer har haft, kan jag säga. Vad sa du? Vad var frågan?
men är det så att det har varit plågsamt och folk inte har blivit så bra som du vill?
Ja, alltså många gånger har det blivit bra efter ett tag, liksom, efter många rundor fram och tillbaka. Men det är en jävligt plågsam process liksom, att sitta och prodda en hel låt och tweaka på inställningarna och sen så liksom bara exakt så här ska, vill jag att det ska låta. Nu ska någon bara ta över och fixa upp ljudet lite. Och sen skickar man över hela materialet helt strippat, liksom helt naket. Och sen så får man tillbaks något helt annat liksom. Låten är liksom helt död, lialös. Så det är en jätteplågsam process att inte styra den sista delen liksom. För den sista delen kan förstöra alltihop liksom.
Ja, jag fattar ju. Men samtidigt är det ju en del som de allra flesta lämnar iväg.
Ja, absolut. Men
du är inte sån de allra flesta.
Jo, jag har gjort så. Alltså, jag har gjort så i alla år. Fram tills nu. Precis nu, då har jag insett att jag måste nog ta den här bollen själv liksom, och gå igenom och lära mig mixa och mastera liksom. Det är ju en jätteprocess och det är ju så, det är det svåraste i hela processen, det är att mixa och mastera låten, det är inte att göra låten. Men så att jag äger hellre processen själv och kan styra minsta lilla sak än att liksom förlita mig på någon annan. För jag tycker det låter, min musik låter ju som bäst nu liksom, på något sätt. enligt mig själv. Och det viktigaste är att man är nöjd själv. Liksom. Det måste vara så. Även fast folk har olika smak när det kommer till mixning och mastering. Liksom, men nej, det känns jävligt skönt att sitta på den processen helt själv faktiskt. Det är jobbigt. Det annars.
Kan jag tänka mig. Mm. Men övriga processen, tar du hjälp av något folk utifrån i någon del av karriären?
Alltså, ibland har jag tagit in en gitarrist.
Men då inga bolag, inga PR-firmer eller distribution eller skivbolag?
Ja, distribution har du alltid. Distribution har du alltid för att komma ut på Spotify. Liksom. Mm. Men nej, ingen som har hjälpt mig att promota mig. Spotify har hjälpt mig som sagt när jag var lite yngre. Så, men
det var av deras goda vilja. Du har liksom inga kontrakt med någon?
Nej,
om man säger så.
Nej. Inte mer än distributionsavtal liksom, för att få ut musiken på Spotify.
Mm. Trycker du upp musiken fysiskt? CD?
Ja, det gör jag faktiskt. CD gör jag fortfarande. Det säljer faktiskt till Tyskland och sånt väldigt mycket. Inte mycket till Sverige, men absolut. Jag har ju min webbshop här i studion också. Liksom, så jag har ju allting in-house där med.
Hur ser det ut med andra sådana klassiska rockbandsgrejer? Så här merch och sånt?
Men för min del eller menar du? Eller?
Ja, för din del.
Ja, absolut. Jag säljer liksom bilder och posters och t-shirts och sådana saker med liksom. Jag borde bli bättre på det. Jag borde fixa mer t-shirtar liksom. Men jag tycker det är svårt att få till t-shirtar liksom. Jag är inte så duktig. Jag designar mycket själv och så. Men jag är inte tillräckligt duktig för att göra en snygg, riktigt cool rock t-shirt. Men jag borde bli bättre på det, skulle jag säga. Att hålla på det, för det. Men det krävs, alltså just när man har en sån liten webbshop liksom, det krävs så jäkla mycket material runt omkring liksom. Det blir ju som ett litet eget företag. Om man jämför med Mimikry till exempel, när man ser deras webbshop, de har ju en hel jävla affär liksom, med merch. Mm. De är ju hur kreativa som helst, men de är ju liksom ett helt band som hjälps åt också. De har tiden liksom. När man har två barn som jag har liksom, så måste man liksom begränsa sig på något sätt. Man sitter på alla delarna helt själv.
Men hur långt är det från att liksom kunna anställa någon på lite timmar eller något och göra det där åt det?
Jag kan anställa folk, men jag vill inte. Jag gillar att arbeta helt själv. Jag tror inte det. Alltså,
så du har liksom inga behov eller vilja att växa härifrån där du är?
Jo, det är med min musik. Men merch, alltså, jag behöver inte mer pengar. Alltså, om man ska släppa merch är det väl för att man vill tjäna pengar. Liksom. Jag vet inte. Jag vet inte vad jag ska svara riktigt. Det är klart jag har behov av att växa. Jag vill ju växa. Men att växa betyder inte att man ska sälja mer merch. Liksom. Det är inte mitt sätt att växa. Mitt sätt är att nå ut till fler lyssnare på Spotify. Där vill jag växa. Om jag säljer mer merch eller inte, liksom, det skiter jag fullständigt. Liksom.
Jag fattar. Får du några frågor om att samarbeta med folk?
Inte mycket faktiskt.
Musikaliskt?
Nej, inte mycket. Mimikry och jag har ju samarbetat. Det var ju skitkul. Det blev ju succé. Liksom. Annars... Nej, jag har vissa band som, men det är mycket så här, mycket snack i branschen så här, liksom, man pratar lite löst och sen dör det ut och sådana saker, men nej, inte mycket. Alltså, som sagt, jag sitter för mig själv liksom. Jag är inte inne i branschen på det sättet som många andra musiker är liksom. De träffar andra musiker på turnén och liksom releasefester eller vad fan det nu kan vara liksom. Jag sitter ju mest själv liksom. Jag är ganska bortkopplad från hela musikbranschen. Så jag känner inte så mycket andra musiker liksom. Jag har haft lite kontakt med Smash Into Pieces liksom. De är jävligt trevliga killar, men inte så. De kör ju sin grej, jag kör min grej. Nej, inte så.
Nej. Nej, men du låter ju som att du är nöjd med det. Du vill ju ha det.
Nej, jag skulle gärna vilja samarbeta med andra musiker, absolut. Absolut, det hade varit skitkul liksom. Men det ska ju stämma också. Men absolut, jag är öppen för ganska mycket saker. Så träffar du någon som vill, så säg till då. Får vi se om vi kan styra upp någonting.
Du har ju sagt det nu. Ja. Det är några som kommer att lyssna på det här.
Ja, absolut.
Finns det någon tanke eller får du frågan om att hjälpa andra liksom? Med allt ifrån hur fan man gör från ut till att liksom mixa och
ja, man får ju... Folk frågar ju liksom bara, hej, jag har skrivit en text, kan inte du göra musiken? Men det gör man ju inte liksom. Jag skriver ju helst mina egna texter. Man får ju liksom, folk som frågar efter tips och... Men man kan ju inte svara alla liksom. Som sagt, jag har två barn och försöker få tid att sitta och göra musik överhuvudtaget liksom. Jag har inte tid att sitta och inte längre i alla fall. Innan pratar jag med folk hela tiden liksom. Man har inte tid liksom att engagera sig i varje persons förfrågan liksom. Man får ju...
Nej, det förstår jag. Men jag tänkte,
du tänker mer på ett professionellt stadie liksom att...
Ja, precis.
Nej, inte så. Jag tror... Nej, inte så direkt.
I ärlighetens namn så låter det inte som att du har så mycket tips heller på hur man ska nå ut liksom.
Nej, alltså grejen är att i ärlighetens namn så har jag faktiskt inte det. mitt motto har alltid varit liksom, om jag gör bra musik så kommer folk vilja lyssna på min musik. Mm. That's it liksom.
Men så tänker ju alla band. Ja. Och många band gör ju skitbra musik och når ju knappt utanför liksom kommungränsen.
Nej, men sen är det, jag tror det har mycket med när startade du att göra musik? När började du göra musik? Jag började göra musik när musik hade något värde liksom. Innan Spotify, eller när Spotify var nytt. Idag skulle jag börja göra min musik idag. Skulle jag släppa kokain idag så hade inte den, så hade inte den hänt ett skit med, kan jag säga. För det kommer ut så jäkla mycket musik idag. Det finns så mycket band och det är så lätt att göra musik idag själv i datorn. Allt har utvecklats på ett sätt så att du kan vara själv. Du behöver inget band, du behöver ingenting. Du behöver bara ladda ner saker till datorn. Så har du perfekta trummor, perfekt bas. Du behöver inte ens ha gitarrförstärkare längre. Alla simulatorer i datorn låter exakt som riktiga gitarrförstärkare. Det låter helt sinnessjukt bra. Så att det är så jävla lätt att göra musik idag. Så att idag är det svårt att nå ut. Jag har redan nått ut i ett tidigt stadie och gjort ett namn så att säga. Så att när jag släpper en låt så tränger den lite igenom allt jävla brus. Jag tror att få hjälp säkert utav Spotifys algoritmer också liksom.
Men alltså, så enkelt kan det inte vara.
Jag tror det är så. Eller så,
jag vet,
eller så
Teddy Bears till exempel, vet du, Patrik Arvidsson, de släppte ju en ny platta för något år sedan. Det var ju ingen som uppmärksammade.
Nej, men hur ofta har de släppt musik emellan då?
Ja, men de har väl släppt musik kontinuerligt.
Jag har släppt.
Folk tror liksom att de har lagt av för att de inte haft någon hit sedan 2002.
Ja, men så tänker ju säkert folk om mig också liksom. Det är ju många gånger jag har fått höra liksom, har du...
Jo, men du har ju ändå miljoner lyssningar på dina nya grejer du släpper.
Men sen har jag också släppt en låt varje månad i stort sett, ja. I stort sett 20 år. Jag släpper ju nytt hela jävla tiden liksom. Det är det som är grejen med att jag har inte kört live liksom, så att jag sitter hemma och bara proddar musik hela tiden. Många band har jag märkt liksom, de släppte en skiva 2005 och sen släpper de en ny skiva 10 år senare liksom, och så undrar varför det inte händer någonting. Men så har de varit ute och spelat live liksom i 10 år och inte producerat ett jävla skit under den tiden liksom, något nytt. Det är min vision, alltså så har det funkat för mig i alla fall. Sen varför det fortfarande rullar på för mig, jag tror det är för att jag har hållit igång hela jävla tiden och släppt musik hela tiden. Vissa har gått bra, vissa har gått dåligt såklart, men sen de som gillar min musik, de gillar ju allt fan jag släpper liksom. För de gillar exakt det sättet jag gör musik på. Och de har jag ju fångat liksom, och de är ganska lojala skulle jag vilja påstå. De finns där. Alltså de som verkligen gillar Nomi, de lyssnar fan på allt. Det är svårt att säga exakt, att ge det exakta facit. Jag kan ju bara sitta och spekulera precis som du.
Men jag tänker också att det handlar om att kunna skriva riktigt bra låtar.
Ja, det
alltså du kan göra hits liksom.
Ja, jag tycker inte jag har gjort hits. Jag tycker jag har gjort såhär. Nej, jag tycker inte jag har gjort hits. Alltså jag har inte gjort så här, om du tänker Chemical Romance, Black Parade, alltså den skivan, det är ju hits rakt igenom. Någon sån skiva har jag aldrig gjort heller riktigt.
Nej, fast det är ju, då pratar vi ju ytterst få.
Exakt, sorry. Men alltså mitt enda svar på den grejen är ju att jag har försökt göra musik så bra som möjligt hela jäkla tiden. Jag har försökt alltid utvecklas från låt till låt. Och alltid tänkt, gör jag tillräckligt bra musik så kommer folk gilla det liksom.
Hur lång framförhållning har du i ditt släppande?
Ja, det är olika. Ja, det kanske är en eller två låtar fram hela tiden som jag har i bagage, eller så är i pipelinen, men oftast är det ganska rakt på hela tiden. Nu har jag klart en låt, nu släpper jag bara om 4 veckor liksom, och så. Ibland känner man ju så här lite press, nu måste jag jobba på här nu liksom, för att annars har jag inte en låt till nästa månad liksom.
Nej, precis.
Så är det. Men
lite som jag, att jag vill ha ett avsnitt i veckan.
Exakt, så är det. Och så är det för alla kreatörer tror jag, som jobbar med kontinuitet liksom.
Ja, fast just där finns det ju band som, de kan ju låta det gå 11 år till nästa platta.
Ja, men så är det. Då, vad ska man säga? Liksom?
Men liksom, finns det ett embryo till någon låt som kommer släppas i augusti? Eller det löser under sommaren?
Så långt fram tittar jag nog inte riktigt. Det där får jag lösa längre fram. Men jag har ju en låt som kommer ut nu om en månad som heter Born in Hell. Som är, den är något helt jävla extra kan jag säga. Och sen så har jag en låt som kommer efter det. Som jag sitter och jobbar med exakt nu. Som jag väntar bara på att bli frisk liksom, på att få göra klar. Den är stort sett helt klar. Efter det så är det helt barskrapat liksom. Jag har ingenting. Så det är bara att sitta och prodda liksom, och se vad man kommer fram till.
Men hur långt fram tänker du att du ska hålla på så här?
Det var en bra fråga. Det är hela livet. Det är ju det jag kan. Det är det jag älskar liksom. Finns inget annat jag tycker om liksom. Jag skulle aldrig kunna ta ett vanligt jobb liksom, längre. Det går inte.
Nej, det köper jag. Men har du, om du tänker på ditt liv om 5 år, då tänker du att du fortfarande kommer hålla på?
Ja, herregud. 5 år, ja. Absolut. Jag säger 20 år kanske. Vad var jag då? 63. Kanske inte 20 år. Det, alltså, sen är det också liksom hur musklerna utvecklas i halsen. Det vet man inte heller. Jag kanske skadar mig och förstör rösten. Liksom. Jag sjunger ju ganska ansträngande liksom, när jag sjunger. Så får jag rätt mycket stryk. Men jag kör ju på så länge jag tycker det är kul. Alltså, det är ju det är ingenting man kan bestämma på förhand. Liksom.
Nej. Men du, vad säger skivbranschen om att liksom hålla det helt utanför det? Är det mycket bolag som kontaktar dig och vill ha din namnteckning?
Nej, inte det heller. Jag aldrig...
Några måste...
Universal hörde av sig en gång och lovade guld och gröna skogar. Liksom. Men det var ju en död häst. Liksom. Annars, nej. Jag har inte visst något intresse heller. Liksom. För oftast, jag har ju pratat med väldigt mycket folk och bara, du har ingen i ryggen, du ska prata med ett skivbolag och bla bla bla. Men liksom, vad ska de göra som inte jag gör själv? Liksom? Visst, de kan marknadsföra, men de kommer ju ta alltså, den största delen av hela jävla kakan också. Liksom. Anledningen till att jag lever så bra på min musik idag rent pengamässigt, det är ju för att jag tar allt själv. Liksom. Jag äger ju allt 100%. Har du låtskrivare, har du producenter, någon som mixar och masterar, du har skivbolag som ska betala för musikvideo och hela masteringsprocessen och allt det här liksom. Och marknadsföringen liksom. Det är klart att de kommer ju ta säkert så här 70% av alltihop liksom, eller vad fan det kan vara. Och helt plötsligt så har jag ett skivbolag som tar allting och jag får kämpa som en idiot. Jag kan inte leva så bra på musik som jag gör. Och så undrar man liksom, vad gör de som inte jag kan göra själv liksom? Så vad gör de för att dra in så mycket mer pengar till mig så att det är lönt liksom? Och alla jag har pratat med inom branschen liksom säger samma sak. Det finns ingen anledning för mig att ta skivbolag för att jag lyckas själv ändå liksom. Vad ska de göra liksom?
Ja, bevisligen. Ja.
Så det finns ingen anledning. Liksom. De kommer bara liksom sitta och smaska på kakan. Liksom.
Mm. Men hur ser liksom processen ut nu kring när du släpper en låt här nästa? Vad gör du ändå kring den? För du lägger ju inte bara upp den på Spotify okommenterat så att säga.
Nej. Jag har en hel jävla lista på saker jag gör varje release.
Ja, men berätta lite om du vill.
Alltså det är... Jag försöker alltid göra någonting med YouTube just för att synas lite, komma ut så visa upp sig lite när man sjunger låten liksom. Gjort mycket musikvideos med Simon Göransson, min polare liksom. Det har varit jävligt roligt. Ganska B-grej liksom, men det är bara roligt liksom, bara att vara lite kreativ med kamera liksom. Sen är det mycket sociala medier, mejllistor liksom. Men det är ju, som jag alltid sagt, jag gör inte så mycket. Jag marknadsför, alltså jag lägger inte så mycket pengar, jag lägger inga pengar på marknadsföring. Man lägger ut lite YouTube-material liksom och gör lite omslagsbilder och lite material att kunna lägga upp på sociala medier. That's it. Jag gör inget annat. Så det är en jävligt enkel process. Det är en väldigt avskalad process. Det är det jag gör. Så det är, som sagt, så det är, jag gör musik och man får liksom leva sitt eget lilla liv när jag släpper den.
Hur noga följer du upp varje release eller går du bara vidare till nästa låt?
Ja, man följer upp statistiken hela tiden. Det är jättekul att följa. Men det är det ändå också. Sen så börjar man på nästa låt liksom.
Hur ofta är du inne på Spotify for Artists?
Varje dag tror jag. Ja, man, speciellt vid en release så kollar man ju varje dag. Liksom. Jag har ett mål nämligen. Det är mitt stora mål med musiken. Liksom, att nå ut till 1 miljon unika lyssnare. Då. Alltså unika människor i månaden. Jag har aldrig nått den gränsen riktigt. Jag har varit uppe på 840 000. Har jag varit, nu ligger jag väl på 720. Liksom, det går lite upp och ner där. Men jag vill upp...
713 idag.
713 har gått ner lite. Efter Salvation. Jag tror den skulle gå bättre den här releasen faktiskt. Jag vet inte varför. Skitsamma. Nej, men alltså... Jag strävar efter liksom att nå 1 miljon liksom hela tiden. Så man följer upp varje release. Bara, kommer den här dra iväg? Kommer den här dra iväg? Alltså, så man får ju verkligen... Man har lärt sig leva liksom med bakslag liksom och... besviker sig liksom, om man säger så. För många låtar som man känner bara den här kommer ju slå så in i helvete alltså. Och så sitter man där gott och så bara jäklar, det här kommer ta hela världen med storm den här låten. Jag gjorde en låt som heter Das Wunderland liksom, som var jättespeciell. Sjöng på tyska vissa delar liksom. Det var så, jag tyckte själv bara, vilken jävla låt det här blev. Jättespeciellt, något sånt här har aldrig släppts innan. The one you call pretender, said it's now or never. Get your revolution killing everyone. The world is coming at you. The wolves are coming too. Reach for the horizon, leaving everyone. You won't fall for nothing. The wolves are always hunting. Find your own solution when you're on the run. When everyone comes for the Wunderlander, from the Red King to the Rendezvous. When the Red comes for the Wunderlander, when we break down, that's Wunderland. When everyone comes for the Wunderlander. From the Red King to the Red Four, when the Red comes for the Wunderland, now when we break down, let it run more. So everyone comes. Det blev min sämsta release på jättelänge. Alltså, man får ju verkligen lära sig att ta motgångar och bara hoppa på nästa häst och liksom bara göra nästa låt. Liksom.
Och lära sig att inte få sina förväntningar infriade.
Ja, exakt. Så, liksom, även fast jag kan tycka en låt är fantastisk. Liksom, den här borde liksom, den borde vara med på Grammyskalan i alla kategorier. Liksom. men sen så liksom är det helt visset liksom. Alltså, den streamar kanske som vanligt, men, eller sämre till och med liksom. Så att det, man måste liksom bara okej, det var väl inget som blir något speciellt, då går jag vidare liksom.
Men hur hårt liksom, tar du åt dig av det? Kan du bli ledsen eller deppad eller
förbannad?
Nej, eller?
Jag har lärt mig det liksom, att bara gå vidare liksom. Det är någonting man måste lära sig som, alltså det är det jag tror, alltså det, som kreatör eller musiker liksom, jag tror det är däremot en framgångsfaktor tror jag. Att lyckas, det är att kunna ta motgångar i branschen. Att bara fortsätta kötta låt efter låt. Mm. Och inte bli nedslagen liksom för att motgångar. Jag tror, nu har vi ändå pratat om den i det temat liksom. Jag tror det är nog fan det viktigaste tror jag. Att bara kunna, att göra musik för att du brinner för musiken, inte för att lyckas. Så även fast du får massa motgångar och dina ansträngningar inte får kanske det resultatet du hade förväntat dig, så är det väldigt viktigt att bara fortsätta mata på om du nu tycker det är det som är det roliga. Liksom. Mm. Och det tror jag är en riktig framgångsfaktor. Det är nog det som är det handlar om, tror jag. Att bara fortsätta nöta. Liksom.
Ja. Men du som figurerar till största delen liksom på nätet, får du något hat?
Nej. Jo, en gång. Det fanns en grupp som hette Alla vi som hatar Nomi på Facebook.
Är det sant?
Ja.
Fan vad stort.
Ja, jag var medlem där med.
Alltså vilket jävla erkännande.
Ja, det, jag tycker det är häftigt. Jag gick med direkt, tyckte det var skithäftigt. Han bara, alltså, tråkigt nog så la han ner den gruppen sen, för att han tog kontakt med mig och bad om ursäkt liksom, och så jag tyckte det var lite, jag tyckte vi skulle vara kvar där. Det har varit jävla roligt att själv vara medlem i en grupp där folk bara,
vadå, vad fan, vilken mes? Vad bad han om ursäkt för?
Han hade skapat en sån grupp liksom. Det, jag tyckte det var stort av honom liksom, att bara, förlåt, jag var 40 så skapade han gruppen, det var inte meningen liksom. Jag tyckte det var jävligt roligt alltså. Jag själv undrar bara, vad är det de stör sig på? Vad är det jag har gjort? Det är ingen som känner mig. Jag är inte med i tv, jag är inte live. Jag är ingenstans liksom. Vad är det de stör sig på liksom? Men det var inte många.
Vad var det de störde sig på då?
Det var ingen som skrev någonting. Det var 10 medlemmar eller någonting. Det var inte mer än så okay. liksom. Men sen så, det var ju det. Jag hade tyckt det var skitkul att vara med i en grupp där folk bara sitter och snackar skit rakt till mig i ansiktet liksom. Så får jag sitta och prata med dem. Det hade varit skitkul. Mycket roligare än en riktig fanpage liksom.
Mm.
Sen har jag liksom läst lite på Flashback, det är ju jätteroligt. Och lyssna på folks teorier om vem jag är. Och det har varit så jävla, så fan var det någon som skrev liksom att jag simmade över från Syrien eller någonstans. Simmade också. Och att min brorsa dog av en kokainöverdos. Jag har ingen bror och jag har aldrig använt kokain heller, så det är bara folk som hittar på saker liksom, som är bara taget från ingenstans. Och folk som bara skriver att de tycker musiken låter skit liksom, och det förstår jag, för på den tiden gjorde det också det. Men inte mycket, nej. Jag nej. Tycker själv att jag får ganska mycket respekt från speciellt folk i branschen som tycker det är så coolt att man har lyckats och gått sin egen väg hela vägen liksom. Och träffa så här folk ute liksom, och så ser jag att det är en rockkille så pratar lite musik liksom. Så alla säger ju bara positivt om Nomi liksom. Även fast de kanske inte är jättestora fans, så känner ju alla till Nomi och har alltid något gott att säga. Det är aldrig något så här skitsnack eller så. Inte mycket hat.
Nej, och du lyckas ju nå fler än vad de allra flesta rockkillar du möter.
Ja, så är det ju. Men desto större man blir, desto fler mer folk blir det ju som vill sätta sig emot också exempelvis. Ja. Säger man till exempel då Bring Me The Horizon, som jag tycker är pionjärer liksom, så är det ju såklart folk som tycker att de är för mesiga. Det var bättre för deras gamla plattor. Och folk har ju så mycket åsikter om musik det, hela tiden.
Ja, men det är väl en klassiker att ju större man blir, ju mer ska folk liksom, det blir inte lika coolt och det gamla var bättre. Och
ja, desto mer folk, alltså, desto mer folk vill ju lyssna på det ingen annan lyssnar på liksom. Man vill ju vara, så är ju rockmänniskor är ju sådana. De brinner ju väldigt mycket för musik. De identifierar ju sig med musiken liksom, och det är ju det som är härligt med rock liksom. De identifierar sig verkligen med det de lyssnar på. Det är en fantastisk genre på det sättet.
Ja, och där sticker du ut på så många sätt liksom. Rent, ja men dels hur du gör musiken och hur du figurerar. Men sen, jag menar alltså bara, om vi tar en sån ytlig grej som hur man ser ut. Mm. De flesta jag träffar har långt hår och någon form av band t-shirt på sig.
Ja.
Det är inte riktigt du.
Nej, jag ser inte ut. Jag är så... Alltså, jag är ju punk i hjärtat liksom. Jag är ju... Jag tycker Mimmi Kry är skitcoola liksom. Jag tycker han bruden Mia är ju asball liksom med sin tuppkam liksom, ja. Liksom. Men jag kan inte liksom... Det är inte jag. Jag kan gå med skjorta liksom på, och en fin klocka på krogen liksom och se ut som en Erik på Stureplan, eller så kan jag ha en vit t-shirt. Och, men jag har aldrig liksom den här superrocken liksom, som jag är ju det inombords, men inte till ytan är jag verkligen inte det. Kanske när jag var yngre, då var jag väl lite mer hardcore utav mig. Men,
nej, jag tycker det är svincoolt. Ja. Och liksom... eget.
Jo, men så är det. Alltså, man ser ju inte på...
banalt det än låter.
Ja, liksom. Men man ser ju inte på mig att jag är en musiker.
Nej.
Först man börjar umgås med mig, liksom, då inser man ju att det är något som är skevt, kanske. Alla musiker är ju fan weird, alltså. De har ju...
något lite.
Ja, men de är ju sköna, liksom. De är ju... Musiker är ju musiker, liksom. Och det märker man nog på mig också, liksom, när man umgås med mig, att jag är väldigt kreativ och dramatisk som människa, tror jag. Man är inte så plain som vanliga människor liksom.
Nej. Men jag brukar alltid när jag intervjuar folk prata om framtiden liksom. Mm. Men du har inte så mycket i din framtid då. Du sa att du har två låtar på gång. Sen...
Nej, men alltså, min framtid är att jag har en låt varje månad oftast. Mm. Att jag släpper hela tiden liksom. Och man ser mig på YouTube. Och min framtid är väl att bara fortsätta producera musik. För det är det jag älskar liksom. Och just utveckla mixning och mastering liksom. Det är verkligen... jävligt kul att sitta med det, men
du har liksom ingenting annat som är musikrelaterat inskrivet i din kalender?
Nej. Vad skulle det vara?
Ja.
Live, tänker du? Låter jag jävligt tråkig nu, eller?
Nej. Nej, jag sitter och funderar vad det skulle kunna tänkas vara. Ja, men typ, jag vet vad, så här, nominerad för något Spotifys pris för årets innovatör eller alltså, något sånt där. Något företags föreläsning, jag har ingen aning.
Nej, det är det som är grejen. Jag är ju jävligt kul att du vill göra intervjuer med mig liksom, men jag är jävligt tråkig människa. Jag vill bara sitta och göra musik liksom och få ut mina låtar liksom. Jag har inte så mycket vid sidan om. Jo, jag ska träffa Arch Enemies producent Rickard Bengtsson heter han nästan. Från Halmstad. Han och jag har väldigt god kontakt. En väldigt god vän till mig.
Vad ska ni göra?
Han ska hjälpa mig med min mixning och lära mig lite tricks. Och jag tycker han är old school, den killen, när det kommer till mixning och mastering liksom. Du har ju hört Arch Enemy senaste låta kanske. Låter jävligt organiskt, tycker jag. Väldigt välbalanserat. Och han kan den här klassiska biten liksom, grunderna till så hur man ska tänka liksom när det kommer till instrument och allt det här att extremt nörderiet till mixning och mastering liksom. Så han ska komma hem till mig och så ska vi sitta i min studio och gå igenom lite. Han är jävligt kunnig, den killen.
Men hur har du annars lärt dig allt? Har du suttit på YouTube eller har du liksom tagit hjälp?
Ja, YouTube är ju en jättebra källa till att lära sig saker. Jag har kollat jättemycket YouTube när det kommer till mixning och mastering. Sugit upp precis allt jag har fått tag på. Liksom. Lära mig hur man ska mixa ut en kick liksom, för att något allt annat ska få plats också. Liksom. Sen har jag liksom ringt till Rickard i Halmstad på Sweet Spot Studios och tjatat hål i huvudet på honom. Liksom, och frågat om minsta detaljsak. Och han är världens kille. Liksom. Så... Det är det som händer, tror jag. Alltså det är mycket framåt för mig att, liksom, att lära mig att lyfta upp min musik till en proffsnivå liksom, i ljudkvalitetsmässigt. För det är nog det enda. Det är det jag känner själv i min karriär. Liksom, att jag inte har varit bra på och varit sämre än alla andra. Liksom. Jag tycker inte det låter bra ljudkvalitetsmässigt. Liksom. Det har blivit bättre och bättre med åren såklart. Mm. Men det låter inte liksom, som Bring Me The Horizon till exempel. Alltså, eller, nu är inte det min genre, men ändå hur jävla coolt det låter. Och liksom I Prevail, det låter ju, jag når inte riktigt till den standarden i...
Nej, fast samtidigt så är Cocaine din överlägset bästa låt, som vi var överens om att den låter ganska crap.
Så är det, alltså man säger så här, har du gjort en tillräckligt bra låt så överlever han en dålig mixning och mastering, så är det. Men en dålig låt kan aldrig bli bra genom mixning och mastering, så att säga. Men... idag är ju allting i rock. Det handlar mer och mer om ljudkvalitet också inom rock. För det har kommit så långt med mixning och mastering. Det har utvecklats så otroligt mycket på senare tid. Så omedvetet så har det blivit ett högre och högre krav. Även fast folk inte tänker på det, så har de vant sig vid att det ska låta bättre och bättre när det kommer till speciellt metal liksom, eller så. Liksom. Det, oavsett om folk inte vet om det, så tycker de det. För det är någonting som bara absorberas helt omedvetet, hur ljudkvaliteten är. För folk som inte kan någonting liksom om ljudkvalitet eller musik, de tar in detta ändå liksom, undermedvetet. Så gör jag en skitbra låt liksom, så vet jag att den här kommer gå jävligt mycket bättre om ljudkvaliteten också är svinbra. För då kommer du känna av liksom, alla melodier bättre. Du kommer, trummorna kommer vara fetare. Liksom. För det är så man är van vid att all musik ska låta då. Det ska vara lite mer maxat.
Ja, så är det väl. Och folk har bättre grejer hemma. Så är det. Alltså, även de billigaste hörlurarna nu för tiden låter ju skitbra. Liksom.
Ja, ja, och sen för att spela in en svinbra gitarr så behöver du bara ett litet program i datorn. Liksom. Det är det enda du behöver. Mm. Så det är ju otroligt lätt idag att göra bra kvalitet. Men om man kan mixa och mastra i slutändan också då. Men det är väl den biten som jag måste jobba upp lite. Men det har kommit långt på vägen, tycker jag.
Det tycker jag med. Jag tycker det låter skitbra, de nya grejerna.
Coolt. Bra.
Ja, det ska du inte oroa dig för. Men det är kul att du vill utvecklas och gå framåt.
Ja, mitt problem är ju alltid att nu när man är ny inom mixing och mastering, det är att man trycker upp ljudet så jävla hårt i slutet. Att det slår liksom, att det, att ljudet går sönder istället. Man maxar ljudet för att det ska låta högt. Och sen så, man måste lära sig. Alltså mixing och mastering handlar ju om måtta. Allt ska vara med måtta liksom. För annars kraschar ljudet i slutändan i alla fall. Så det är,
ja. Men vad sa du, vad heter nästa låt? Born in Hell?
Born in Hell. Den kommer bli så jävla fet, tror jag.
Det låter ju som att där är inte med måtta.
Nej, den är riktigt tung. Alltså, den är intressant, den låten. Den är, jag kan skicka en liten snutt utav den, så kan du, om du vill.
Yeah. Får jag klippa in den?
Ja, ja, det får du göra. Den är, alltså jag har inspirerats av Korn. Alltså de har ju så jävla tungt liksom. Jag spelade in ett riff med gitarren och sen tog jag samma riff. Jag spelade in samma riff en gång till sen då. Och så pitchar ner hela den jävla gitarren en hel oktav ner liksom, så att den bara mullrar i botten liksom. För att få det här riktigt jävla tunga liksom. Och sen verserna i den låten går över till Billy Talent. Har du hört kanske?
Ja, ja. Och hans... Det var länge sedan jag hörde namnet. Ja, men, ja. Jag recenserade en platta med dem eller han för 25 år sedan.
Jag tycker de är så jävla bra. Hans sätt att sjunga på är ju så jävla speciellt. Han sjunger så jävla hjält och ljust på något sätt. Och kaxigt på samma sätt. Jag la in den stilen i mina verser. Och refrängerna blev liksom Korn blandat med Pain på något sätt. Tungt som fan. Så ja, du får lyssna och se vad du tycker. I was born in hell, loved by the dead, was raised by the ones forgotten, sick and rotten. I was everyone's disgrace. Så den blir något speciellt. Men jag är också beredd på att jag tror att det här kommer gå skitbra, den här låten. Men jag är också beredd på att jag får vänta mig liksom, att ingen kommer bryr sig liksom. Att den, ingenting är, man vet aldrig.
Nej, men du kan väl också nå lite ny målgrupp liksom,
jag tror denna låten kommer nå en bredare målgrupp, tror jag. Många kommer tycka den är ganska tung liksom. Och melodiös hela vägen. Så det blir så kul.
Ja, fan vad roligt. Önskar vi lycka till med den också.
Ja.
Du, vilket är Sveriges mest underskattade band?
Oj, den frågan kunde du... Oj. Klipp här, och så får jag tänka några sekunder bara.
Ja, ja, det gör jag alltid.
Jag ska säga. Jag gillar ju Mimikry så alltså väldigt mycket. Jag lyssnar väldigt mycket, men de är inte underskattade liksom. De är ju väldigt överskattade. Inte överskattade. Jag hoppas att de inte lyssnar på det här.
Mia brukar lyssna, tror jag.
De är väldigt, vad säger man då? De är väldigt skattade. Ja. De är väldigt, men folk
uppskattade
säger man. Underskattade band. Fan, vad svårt. Jag lyssnar inte på så mycket svenskt. Vad fan lyssnar jag på egentligen? Jo, jag har ett band som är så jävla bra. Fan heter de? Jag har använt den trummisen. Har spelat in en låt för mig. De är riktigt bra. Vola heter de.
Ja, med enkel V.
Ja.
Ja, skitbra.
Jävlar vad bra de är. Det är en helt en genre som jag aldrig lyssnat på innan. Det är ganska progressivt, tror jag det kallas, va? Progressiv rock på något sätt. Jag kan inte det riktigt.
Jag vet inte fan vad det kallas, men de har ju också några riktiga superhits, ja,
kan inte du klippa, får du klippa in en liten snutt?
Jag brukade alltid göra det. Mm. Av just den här frågan.
Ja, gör det.
För att
de är,
folk kan få chans att sprida lite. Ja.
Och den trummisen, han är så jävla grymmen. Han spelat in många andra band också. Han är en ganska duktig studiotrummis, tror jag, som hjälper många andra band med. Nu kommer jag inte ihåg vad han heter. Du får klippa in det och säga det. Han kräver en eloge, liksom. Han är skitduktig. Men Vola, uh-huh, alltså 112 000 lyssnare i månaden. De borde ha mycket mer än så. Jävligt bra låtar har de gjort.
Svinbra svar. Du har en till standardfråga. Den kanske blir fel nu, men vilken är den mest musikaliska person du någonsin har lirat med?
Musikaliska person? Mm. Oj, jävla svårt. Jag har inte lirat med så mycket människor.
Man får säga pass.
Nej, jag har en kille. Jag har en gammal klasskamrat som jag alltid, som när vi gick på gymnasiet ihop, som heter Marcus Davidsson, hette han på den tiden. Han heter Marcus Dean idag.
Vart hör vi honom?
Han finns i ett rockband som heter, vad fan heter han? De heter, det är ett jävla metalband. Väldigt klassisk sound, naturligt skulle låta. Vad fan heter de? De heter Age of Dystopia heter de. Okay. Det är riktig metal, trash metal. Han, alltså sen vi var i gymnasiet, så var han så här gitarrgud liksom. Alltså han gjorde så här sjuka saker. Så han har plockat in, han har spelat några solon på några låtar jag gjort. På mina låtar som, vad fan heter de? The Interrupters gjorde jag några covers på. Jag gjorde en cover på The Interrupters, Gave You Everything. Där spelar Marcus Dean gitarrsolot. Så han är jätteduktig. Han är musikaliskt sett, han måste vara den bästa jag spelat ihop med.
Ja, skitbra.
That's it. Annars har jag inte så mycket kontakt med andra musiker, tyvärr.
Nej, uppfriskande. Jävligt uppfriskande att snacka med dig, kul, tycker jag. Med någon som har lite andra infallsvinklar och tankesätt kring hur man gör.
Möjligt.
Eller vad man gör. Ja. Önskar dig stort lycka till
du,
i framtiden.
Tack för en väldigt lång och otroligt trevlig intervju.
Ja, så hoppas jag att vi springer på varann snart på riktigt. Stort tack och ha en fortsatt grym dag.
Tack så jättemycket.
Så hörs vi. Tack.
Jajamän, tack. Hej.
Stort jävla tack, Nomi. Sjukt roligt och inspirerande att snacka med dig. Tack också till dig som har lyssnat ända hit. Det uppskattas något enormt. Nu avslutar vi det här med Vola. Det har vi gjort förut. Med den här låten tror jag var då också. Head Mounted Sideways. Svinbra. Vi hörs nästa torsdag. Glad påsk. Hej. Turn the streams of fear. Walls appearing underneath the scales.
has been spilled. I'm saying